In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden tillbaka denna måndag, och vi körde lite Italien special om man får kalla det där förra veckan. Då är det naturligtvis nu dags för lite Spanien special. Där är vi ju igång, det är glödhett i La Liga, men ja, strider överallt i tabellen och intressanta resultat och händelser. Och vad då bättre än att få med sig en gäst från Galicien? Du är väl där, va, Alexandra?
Det stämmer bra, jag sitter här i Vigo. Soliga Vigo måste jag ändå påpeka att det är.
Helt under. Det är ganska soligt här i Stockholm också, men det är kanske inte riktigt Vigo-sol. Det är väl någon skillnad, kan jag tänka mig ändå. Hur går snacket där borta? La Liga är ju igång nu som sagt. Det har gått, vad blir det, 3 omgångar under senaste veckan. Är det fotbollsfeber igen som råder i Spanien?
Nej, det måste man väl ändå påstå att det är. Det har ju kommit igång ordentligt. Det är ju matcher varje dag, så det är ju inte en dag utan att det är fotbollssnack överallt. Och i och med att vi har en så rolig liga den här säsongen, där det är mycket som händer både när det gäller toppen, botten och Europaplatserna. Det är en av de mest predictable, så att säga, ligorna som vi har sett i Spanien på många år, skulle jag vilja påstå.
Och vi hade ju en väldigt het toppmatch här igår som gett skäl till vissa diskussioner efter. Vi kommer ju in på det sen. Men det är Real Sociedad mot Real Madrid som då avslutade den 30:e omgången under gårdagskvällen. Real Madrid som vinner den matchen med 2-1 borta på Anoeta och därmed då går upp i serieledning på samma poäng som Barcelona, som dessförinnan tappat poäng på Sanchez-Pizjuan mot Sevilla. Ett 0-0 resultat där. Kort och gott till att börja med, Real Sociedad, Real Madrid, dina tankar om den tillställningen?
Nej, men det är ju, Real Sociedad har ju gjort ett magplask efter det här uppehållet, ska jag säga. Man var i sån fantastisk form innan uppehållet, och hela säsongen så har ju Real Sociedad varit kanske det lag som konsekvent presterat bäst. Medan om vi tar Real Madrid och Barcelona så har de ju haft lite upp och ner under säsongen, så har ändå Real Sociedad känts väldigt starka. Och när man kom tillbaka från uppehållet så var liksom känslan att Real Sociedad nog nästan skulle ha varit den bästa positionen av nästan alla lag i La Liga, för att man har en sån ung trupp, man har som inte är lika skadebenägna då, så var i alla fall så man tänkte som andra lag. Man har 2 spelare per position, man har gjort mycket rotationer redan denna säsongen, vilket gör att många spelare var i väldigt stark form och så vidare. Men sen har de kommit tillbaka och egentligen varit kanske det laget som imponerat minst, där Martin Ødegaard inte alls har varit som tidigare, där Oyarzabal inte levt upp till sin normala form, eller Isak och många andra, utan det har känts som att Real Sociedad har liksom saknat den där fysiken som andra lag har visat. Och det har varit väldigt överraskande, speciellt med det självförtroendet de hade och tankarna på att de skulle gå in och ta tredjeplatsen nu, vilket ser väldigt, väldigt långt bort, så att säga. Medan Real Madrid har ju kanske en ganska annorlunda situation på det sättet att de har mycket, mycket mer erfarenhet i deras trupp. De har en stark trupp när det kommer till kvalitet och har ju lyckats behandla den här situationen mycket bättre än Real Sociedad. Och där är det ju inte så konstigt att Real Madrid vinner den här matchen. Sen så finns det, som du sa, väldigt mycket att snacka om när det kommer till domarbeslut och så vidare. Men generellt så känns det som att Real Sociedad har väldigt mycket att jobba på.
Vi kan ju snabbt, utan att ge oss in i allt för långa diskussioner, du har säkert fått köra några sådana på Twitter där med det spanska fotbollsföljet här efter gårdagen, så ska förskona dig från för mycket diskussion om det. Men det är ju situationer vid Real Madrids första mål där det är en straff som personligen jag inte tycker är straff på Vinicius. Förstår inte riktigt vart den hittas härligt och vart varrummet lyckas behålla den straffen. Därefter då en misstänkt hands på Benzema slash Axel som Benzema pekade väldigt mycket på vid 2-0-målet. Och däremellan då ett bortdömt mål för Real Sociedad där ja, det är en spelare som helt enkelt står i offside när Adnan Januzaj drar till ett väldigt fint skott då. Väldigt kort, det är ju ändå kul att det blir sådana diskussioner. Man har nästan på något sätt lite saknat den här hetsen som alltid blir när Real eller Barcelona får väldigt fördelaktiga domslut med sig.
Ja, den är speciell den. Det spelar ingen roll vad man säger. Man är alltid ett fan av en viss klubb, vad man än säger i de lägena. Nej, jag tycker ju att som du säger att straffen känns väldigt, väldigt, väldigt stort frågetecken runt den. Jag känner inte att i min bok är det inte en straff. Det som jag känner på situationen när Real Sociedad får sitt mål bortdömt, så när jag ser repriserna i efterhand, så tycker jag ändå att det är rätt att Merino står i vägen för Courtois syn. Men det som man kan fråga sig där var att det var inte en lätt situation att se att det var så. För mig under de första repriserna under själva matchen så tyckte jag att domslutet var fel. Efter matchen när man fick se det ur en annan vinkel så tyckte jag det var rätt. Men det som då är frågetecknet där är att det tar så snabbt för dem att titta på VAR och ta beslutet. Att man liksom, så snabbt känns det inte som att man hade kunnat se att det var rätt beslut, utan att det kanske gick lite för snabbt där. Även om de nu fick rätt på den. Och sen den med Benzemas hand. Den tycker jag är svår och att det kan gå lite. Man kan vara båda hållen så att säga. Men det är såklart när det har med Real Madrid eller Barcelona att göra. Så blossas ju de här besluten upp ännu större. Men man ska väl kanske poängtera att det händer i alla matcher i La Liga. Med alla lag i stort sett. Och jag kan ju säga att vem du än snackar med i Spanien, beroende på vilken klubb den supportrar, så är domarna alltid mot deras klubb.
Jag har väl för mig till och med att domaren i det här fallet är katalan dessutom, vilket gör det hela ännu roligare, Estrada Fernandez då. Och dessutom var det väldigt roligt att se Barcelona-tidningarnas ettor här dagen efter, som var ganska tydligt att nu är även VAR med i Real Madrids jakt på guldet som en väldigt viktig spelare. Och just det där guldstriden ska vi prata om, men innan dess lite mer Real Sociedad, för vi har ju väldigt mycket skandinaviskt intresse där. Alexander Isak startade ju faktiskt här, har ju fått sitta på bänken till förmån för William José från start de två inledande matcherna, men kom tillbaka här från start. Lyckades väl inte heller den här gången riktigt visa upp sig, i alla fall inte på samma sätt som han gjorde när de möttes i kuppen tidigare.
Nej, jag tycker att han blev väldigt ensam i den här matchen. Som tidigare nämnts, så både Oyarzabal och Martin Ødegaard, som har varit främst de två spelarna som han verkligen har hittat en connection med under säsongen, är inte alls på samma nivå som de har varit tidigare. Och specifikt i den här matchen tyckte jag att de försvann helt och hållet. Och det gör också liksom att Isak hamnar mycket, mycket mer ensam och måste göra saker på egen hand. Och då lyckas han inte riktigt som han gjort tidigare. Matchen på Bernabeu var ju helt otrolig, både från Alexander Isak men från hela Real Sociedad. Så att det är ett lag i den meningen. Det är väldigt mycket ett lag, och när bitarna inte funkar, då funkar det helt enkelt inte för de individuella spelarna heller.
Men Isaks form, man tänker med tanke på den hypen som var innan uppehållet och så vidare, där han öste in mål och såg ut och tar den här startplatsen från en William José som mest gick omkring och bad om ursäkt i fans för att han ville gå till Tottenham och grejer. Nu är det ju en annan situation, ska ju tilläggas, där var ju William José också lite, tycker jag ändå, med sitt duellspel där mot Carvajal som ligger bakom Merinos reduceringsmål där också. Han gör ändå en hel del nytta när han kommer in och känns kanske i dagsläget, ja, bättre för Real Sociedad som de spelar just nu. Frågan är, hur orolig ska man vara som svensk och bry sig om Alexander Isak sett till den här formen han har visat här? Då är det bara att laget inte riktigt funkat, eller finns det något annat?
Jag tycker inte man ska oroa sig så mycket. Som sagt, det är väldigt många spelare i det här laget som inte har kommit upp till den nivån de var på innan uppehållet så att säga. Sen om man kollar på Alexander Isaks position, som om han är startspelare eller inte, så Imanol har ju bytat väldigt mycket mellan William José och Alexander Isak, och pratar man med folk nere i San Sebastian och runt klubben, så är själva idén att det ska gå runt väldigt mycket på de två, att det är ingen som är den fasta startspelaren, utan det beror väldigt mycket på vilket lag som är motståndet. Och då mot lag som Osasuna och Alaves så funkar det mycket, mycket bättre att ha en spelare typ som William José från start, medan mot Real Madrid, som Alexander Isak visade på Bernabeu exempelvis, så på pappret så i alla fall funkar Alexander Isak väldigt bra. Så det kommer vara mycket så länge det inte blir så att en hamnar i en riktig formsvacka medan den andra är riktigt het, så kommer det nog gå runt väldigt mycket på dem för resten av säsongen. Och det kommer ju göra att Alexander Isak får chanserna att bevisa sig. Det kommer inte bli att han hamnar på bänken efter en eller två dåliga matcher, utan han kommer få sina chanser. Och Real Sociedad är en klubb som, och Imanol är en tränare där man bryr sig väldigt mycket om utvecklandet av spelare. Så att jag tycker inte man bör oroa sig så mycket över Isak över bara några få matcher, speciellt efter det här uppehållet som ingen riktigt hade så bra koll på hur man skulle ta sig igenom. Och som det verkar som att Real Sociedad inte lyckats på det bästa sätt, så fort de kommer igång igen så tror jag att även Isak kommer komma igång.
En plötslig fråga att ställa kanske och svår att besvara, men ser vi Alexander Isak i Real Sociedad nästa säsong, tror du?
Jag hoppas det, och jag tror det. Det är som sagt, det är en väldigt bra klubb för spelare som Martin Ødegaard och Alexander Isak, med den potentialen och den talang som de har, men samtidigt den ålder de är i, att vara i utvecklas. Och lyckas Real Sociedad ta en Europaplats, nu ser det svårt ut att bli Champions League, men de lär i alla fall ta sig till Europa League, så kommer laget spela i Europa nästa säsong. Dels vilket gör det ännu mer attraktivt för spelarna. Sen så har du som sagt det är en väldigt bra klubb när det kommer till att utveckla spelare. Du har pressen på dig, men samtidigt inte samma typ av press som du har i Barcelona eller Real Madrid, så det är mycket lugnare situation. Det ser även ut som att Ødegaard kommer att stanna, och det har han hintat på ett tag, och det höjer även att Isak skulle stanna, för de två tillsammans har ett väldigt bra samarbete och tycker om att spela med varandra. Så jag tror ur Isaks syn så skulle det vara smart av honom att stanna minst ett år till i San Sebastian, och där så vill man såklart ha kvar honom. Han är väldigt, väldigt populär bland fansen.
Du nämnde ju Ødegaard där också, värt att nämna att det har kommit lite uppgifter här nu. Det var Bein Sport som var ute med det här nu under helgen, att Ødegaards lån då kommer att förlängas en säsong till, och att det här gentleman's agreement som ändå funnits mellan Real Madrid och Real Sociedad om att det skulle vara ett tvåårigt lån då kommer att upprätthållas. För på pappret så var det ju bara ett års lån, men dealen var ju egentligen muntligt två, och det verkar nu som att Ødegaard blir kvar. Det känns väl också som, alltså det har ju varit delade åsikter om det här, i alla fall i Real Madrid-lägret, huruvida Ødegaard, med tanke på hur bra han har varit, ska tillbaka redan nu i sommar eller senare, men det känns ju ändå som rätt, tycker jag i alla fall.
Absolut, där ska man kanske lägga till också hur det fungerar i Spanien, är att du kan inte göra lån, som jag har förstått det, som är längre än ett år, och det är därför de gjorde ett, så att säga, 1+1 lån. Så när man har snackat med Ødegaard under säsongen, så har det alltid varit i hans plan att han ska spela två säsonger i Real Sociedad, så han har knappt ens tänkt på möjligheten att gå tillbaka till Real Madrid redan i sommar. Och det är som sagt, det är en väldigt, väldigt bra klubb. Egentligen den bästa möjliga klubb du kan vara i för utvecklingen. Just hur klubben jobbar, hur de fokuserar. Samtidigt som de har en väldigt stark trupp som vi har sett den här säsongen kan utmana de allra största. Och de möter de bästa lagen i La Liga. Och nästa säsong kommer de vara ute i Europa också. Så att det är en väldigt bra situation att vara. Och för Real Madrids del så tror jag det är bra att låta honom stanna där ett år till, så att han blir riktigt, riktigt redo. För då kommer han ha två säsonger bakom sig där han har varit en ledande figur i Real Sociedad innan han kommer till Real Madrid och har de säsongerna i La Liga, vilket är en annan nivå än vad han har spelat på tidigare. Så jag tror det är det bästa för Ødegaard, det är det bästa för Real Madrid och det är det bästa för Real Sociedad.
Vidare då, guldstrid som sagt i La Liga, den är ju glödhet nu. Real Madrid och Barcelona på samma poäng. Vi har varit inne lite på Real här som sett ganska bra ut efter uppehållet. Barcelona då, vad ska man säga om läget där, tycker du?
Barcelona är Barcelona. Nej, men man hade väl förväntat sig lite att, eller i alla fall känt att det var, det här uppehållet kanske skulle vara bra för Barcelona, för att det kickar sig igen lite mer tid att försöka få in sina idéer. Han har ju ett sätt han vill att hans lag ska spela på, men det har ju inte, de har inte riktigt fått till det än. Men som sagt, vad gäller alla lag egentligen, så är det svårt att ge så här efter bara 3 matcher, efter ett sånt här långt uppehåll som ingen riktigt har varit med om tidigare, att ge en fair kritik, så att säga. Det som jag tycker är intressant med Barcelona, det är ju Martin Brathwaite, som egentligen, jag tror han hade 20 dagar i laget innan det blev uppehåll. Men att se hur han har kommit in och det samarbetet han har fått till med Messi, och hur han har imponerat på tränarstaben i Barcelona med sin vilja att lära sig och studera och fråga, och på ett sätt som fotbollsspelare normalt sett inte gör. Och han har verkligen blivit en spelare som visat hur användbar han kan vara för Barcas spel. Och det tycker jag har varit det mest intressanta med Barcelona sedan de har kommit tillbaka.
Det är ju en otrolig, vad ska man säga, alltså, han har ju allt att vinna egentligen, Braithwaite, ska ju tillägga att det var ju den här värvningen då som Barcelona gjorde på dispens efter att Ousmane Dembélé blev långtidsskadad. Man får då i Spanien, om jag har tolkat reglerna rätt i alla fall, att när du då får en långtidsskada över 5 månader och då väljer att plocka bort den spelaren från truppregistreringen, så får du värva en spelare inhemskt eller på fri transfer efter att transferfönstret då stängt när det inte är öppet. Och då var då man lyckades plocka Martin Braithwaite från Leganés, en spelare man kanske vanligtvis inte hade värvat in, men som man gjorde i den här prekära situationen, och som ju visat sig vara en jättelyckad värvning hittills.
Nej, men absolut, det är ju en, om man till exempel skulle jämföra Braithwaite och Antoine Griezmann, så är det ju extremt stor skillnad i hur bra de är som fotbollsspelare, men när det kommer till själva talangen. Men sen så om man kollar på användandet och vad som kanske är det som behövs i en specifik match, så kan Braithwaite ge mycket mer än vad Griezmann kan göra. Griezmann har till exempel inte lyckats adaptera sig så bra till Barca än, eller nått den nivån som vi sett av honom i Atletico eller Real Sociedad. Men att Braithwaite väldigt snabbt, tycker jag, har kommit in i hur Barcelona spelar, vilket också ligger till grund i att han som sagt studerat väldigt tydligt innan han ens kom, för att se hur han ska göra de rätta löpningarna, hur han ska hjälpa Messi på bästa vis och andra spelare och så vidare. Och det har tagits emot mot väldigt väl i Barcelona. Så det ska bli väldigt intressant att se hur det kommer se ut framöver. Men han kommer säkerligen vara en spelare man kommer få mycket användning av, men kanske inte en spelare som kommer ta någon stjärnstatus precis.
Samtidigt så surras det ju mycket i Barcelona om alla möjliga spelare som ska bort den här sommaren, i och med att det finns en jakt på Lautaro Martinez. Det finns väl någon viss jakt på Neymar pågående, även om det inte är så sannolik fortfarande också. Senaste buden där är väl att Sport skriver här nu att Coutinho och Todibo, som ju är på lån, Coutinhos lån har ju förlängt till Bayern München, ska ju tilläggas, över då Champions League, och Todibo som spelar i Schalke, att de nu ska göras av med snabbt bland annat. Vad tycker du, Alexandra? Hur ska Barcelona agera? Jag har varit inne på det tidigare att man borde snarare titta på bredden än spetsen i det här laget. Lautaro, de fantastiska anfallare, men är det verkligen någonting du desperat behöver just den här sommaren?
Nej, men en av grejerna för Barcelona denna sommaren också är att de vill som sagt bli av med väldigt många spelare, och det har också att göra med att man har inte en så väldigt bra ekonomisk situation för tillfället, och behöver därav göra sig av med spelare. Men generellt min känsla av Barcelona för ett tag nu är att man har inte riktigt hunnit hitta sin identitet. Man vet inte riktigt hur man vill spela, och därmed vet man inte riktigt vilka värvningar man bör göra, och har gjort värvningar som kanske har varit mer på hype eller på att få in ett stort namn, än att egentligen tänka hur ska den här spelaren passa i hur vi ska spela. Och det är där som frågetecknet då är nu när Kiki Setién som ny tränare, när man kommer in till ett transferfönster, om han gör specifika värvningar efter ett system som han vill spela. För det är det som Barcelona har saknat egentligen. Man har många bra spelare, men man har inte riktigt hittat hur man ska spela, för att det är inte det där tiki-taka, ett uttryck som jag inte gillar jättemycket, men som gör att folk förstår vad man menar, Barcelona längre, som det var för några år sedan, där det var så utpräglat och så tydligt hur Barça spelade sin fotboll. Så är det inte längre, och de har inte riktigt sedan dess lyckats hitta hur det är de vill spela, och då blir det som till exempel med Antoine Griezmann, som inte riktigt har hittat sin plats i laget än, att man värvar spelare men man har ingen riktig plan.
Nej, men det ser man ju med Griezmann, det såg man med Coutinho, det såg man till viss del med Dembélé också, skulle jag säga, att det är ju ganska stor desperation och liksom vilsenhet. Och det har ju funnits en Valverde-tiden där man inte heller riktigt haft identitet, utan det har varit väldigt Messi, dependencia över hela laget. Och det har ju känts som att det bara har växt med tiden nu också. Så att det blir intressant att se vad de hittar på här i sommar. Nu ska de till börja med slåss vidare här i guldstriden med Real. Om får säga kort här, vem tror du tar hem det? Real har väl förarsätet just nu i alla fall.
Det är såklart svårt att säga. Barcelona har Messi.
Ja, exakt. Det är ju Messi-reservationen man får slänga in ändå.
Exakt. Och det är det som gör att man aldrig riktigt vet. Om man ser på lagen i helhet så känns ju Real Madrid starkare. Och det känns som du säger att de är i förarsätet här. Men som sagt, Barcelona har Messi och då kan vad som än hända.
Vi ska hoppa lite här vidare ner i tabellen. Innan vi går in på det, är ju strid om Europaplatser, det är strid om bottenplatser. Men om man tittar på den här helgen så kanske man till att börja med ska prata om den här Celta Vigo-segern. För det var ju 6-0 mot Alavés, total ketchup-effekt. Till att börja med, fantastiskt att de får ett sånt resultat. Men det var ju också intressant vem som kom in i den matchen. För det var ju nämligen Nolito, ett nyförvärv som de bytte in i halvtid.
Nej men exakt, och det är ju samma regel som vi var inne på med Barcelona och hur de värvade Martin Braithwaite. Så värvade Celta Nolito, och detta är efter att deras andra målvakt, som egentligen antagligen inte, beroende på om Ruben nu skulle skada sig eller något, men så skulle ju Sergio antagligen inte spela någon mer match den här säsongen. Han har dratt på sig en långtidsskada, och det är nog det bästa som skulle kunna hända Celta just nu.
Stackars Sergio.
Men han är ett så stort Celta fan Sergio, så jag tror att det är möjligt att det finns en liten glädje hos honom i det här också på grund av det. För det är få som, alltså ser man honom på bänken, hur han skriker och hoppar, det är få som har ett sånt hjärta för den här klubben som Sergio har. Så att jag tror,
ta en knäskada för laget, det är en nytt ny liksom sak att göra.
Ja, exakt. Nej, men så då så fick ju Celta möjligheten att göra en värvning, och för att ersätta sin andra målvakt värvade man ju då en anfallare, vilket makes sense. Så det visar ju hur konstig hela den här regeln är. Men Nolito, det är ju en helt fantastisk värvning för Celta de Vigo. Det de har saknat är ju anfallsspelet. Innan denna matchen hade de gjort ett mål på de senaste 5 matcherna. Man hade också bara släppt in ett mål på de senaste 5 matcherna. Men så det har verkligen saknats någonting i anfallet. Det har varit för många spelare som är för lika. De behöver någonting som liksom gör en skillnad. Där Nolito passar perfekt in. Och sen kan man ju lägga till på det att Nolito är extremt populär i Vigo sen att han spelat här tidigare. Han har erfarenhet av att spelat med Rafinha tidigare. Han har spelat med Aspas tidigare. Han har spelat med Santimina tidigare. Vilket betyder att han redan har en bra connection med de här spelarna sen tidigare, så att det liksom går snabbt för honom att komma in i laget och i anfallet på ett annat sätt. Och det har varit, alltså, när värvningen blev klar, det var som att all depression eller negativitet som har funnits runt Celta, runt fansen och så vidare, bara försvann. Och det var eufori på Twitter och i Vigo här, och folk har bara varit, alla snackar om Nolito, och Nolito är tillbaka. Och det spelar ingen roll hur gammal han är eller att han inte har spelat så mycket i Sevilla denna säsongen, för att det är Nolito och man vet vad han har gjort tidigare. Och jag tror att bara den glädjen som man även såg i truppen, att Nolito kom ju inte in förrän i andra halvlek, och då ledde man redan med 4-0. Men det kändes ändå på något sätt att just påverkan av att man värvade honom gjorde att det kom en optimism, att man såg liksom okej, nu kommer vi kunna börja göra mål. Och bara av att veta det började man göra mål. Och sen kom ju Nolito in och fick ett mål själv på straff, och sen en fantastisk assist till just Santimina som visade på att den connection fortfarande finns mellan de två. Så det var en extremt viktig värvning för Celta de Vigo, som de fick då tack vare att Sergio drog på sig en långtidsskada. Men det gör att hela den matchen, jag tror också att det är inte så att det är någonting som bara hände över natt, eller att bara för att Nolito kom så började Celta helt plötsligt spela bra, utan man har jobbat väldigt hårt en väldigt lång tid, och man har haft, innan Oscar Garcia blev tränare, så har man haft väldigt mycket problem i 2 års tid. Är det nu med flera olika tränare, där egentligen, som man säger här i alla fall, att laget gick in i en depression. Så det var både fotbollsmässigt fanns det ingen taktik, det fanns ingen väg vart man skulle. Det var helt huller om buller. Samtidigt så fanns det psykologiskt och mentalt så var laget och spelarna helt körda i botten och självförtroendet var så krossat som det bara kunde bli i stort sett när Oscar tog över, och värre än vad någon kunde ana att det var. Så, och sen så en spelartrupp som, lite som vi var inne på Barcelona, där spelare köpts utan en tanke hur man ska spela för att det inte fanns någon idé. Så det har varit ett pussel som Oscar har fått lägga, och det har varit mycket kämpande att ändra på den här mentala inställningen hos spelarna och hos laget. Och så har man kommit över det och vunnit en match, och sen så har man fått någonting emot sig och då har man trillat ner direkt för att man har varit så sköra. Så att det har varit, de har jobbat väldigt hårt på detta väldigt länge, och man har sett små förbättringar. Försvaret framförallt, som sagt, de har, innan har försvaret varit en stor svaghet för Celta, och nu har de släppt in ett mål på de senaste 5-6 matcherna. Så att det är mycket sånt. Så det har tagit lite i taget, men de har inte fått resultaten, och nu släppte det verkligen. Så förhoppningsvis så kommer vi se ett lite annorlunda Celta från och med nu. Men det har varit en lång resa dit, och de har fått kämpa väldigt länge. Men just att få in och lite och göra en stor skillnad.
Solen lyser på fotbollsplan också i Vigo nu för tiden igen då, med andra ord, kan man ju säga. På tal om riktigt det häftiga comebacks och vidare, måste man ju nämna Bruno Soriano. Han fick ju inte spela när Villarreal tog sig an Granada här i helgen, men samtidigt fanns han med i en trupp, och det var ju 36 månader sedan han gjorde det. Han har ju haft otroligt mycket skadeproblem och så vidare. Vad tror du? Det är ju Sevilla man möter ikväll, Villarreal, som slåss om Europaplatser här också efter. Det har sett ganska bra ut efter då omstarten. Får Bruno Soriano spela återigen ikväll, tror du?
Det kommer bero väldigt mycket på hur spelbilden ser ut, vad resultatet är. Men finns det möjligheten att man kan göra det bytet i slutet av matchen, om det bara är för en eller två minuter, så tror jag att Calleja kommer vilja göra det. Bruno Soriano är ju fortfarande Villarreals kapten och har varit deras kapten i 3 år nu utan att ha varit på planen. Det är en ganska sjuk historia egentligen. Han är ju han var ju i stort sett en av de bästa defensiva mittfältarna i hela världen innan han drog på sig skadan, och var extremt bra. Man snackade i Spanien om han var bättre än Busquets eller inte, vem det var som egentligen var bäst just för tillfället. Men så hade han skadeproblem och höll ut. Han är en kämpe som du kan inte ta av honom från planen ens om han kryper av den, så kan du knappt få av honom. Det är en sån spelare som ger allt och har spelat med blod som forsat och så vidare. Han är verkligen en kämpe, och där sista säsongen då för 3 år sedan så hade han knäproblem egentligen hela sista delen av säsongen. Men fortsatte in i det sista och spelade den sista matchen, för att sen hans tanke var att vila av sommaren så skulle det vara okej. Men så var det inte det, så fick han göra en operation och blev tillsagd att han skulle vara borta 3 månader, och de 3 månaderna blev 3 år. Så att det har varit väldigt, väldigt jobbigt för honom. Jag hörde att hans bror har sagt att det har gått så långt att de får inte ens nämna ordet fotboll där hemma. För att det har varit ett helvete i stort sett i 3 år för både Bruno och hela hans familj att gå igenom detta. Och han har varit på väg tillbaka några gånger och fått en setback. Fick göra en ny operation för ett år sedan. Och han är ju 36 år gammal och har inte spelat en match på 3 år. Och att han då fortfarande kämpar för att komma tillbaka säger väldigt mycket om hans karaktär. Så det vore väldigt fint om han äntligen skulle kunna få gå ut på planen igen. Men bara det att han var i en matchtrupp igen efter 3 år var något väldigt, väldigt stort. Och det ger ju optimismen om att vi i alla fall kommer få se honom på planen några minuter den här säsongen. Och det är ju inte mer än välförtjänt efter allt som han har gjort för Villarreal, att när han väl avslutar karriären att det ska vara på planen och inte vid sidan av.
Alltså för alla som kämpar mot skador och så vidare, så fatta om Bruno Soriano och Santi Cazorla på ett inre mittfält tillsammans visar att allting är möjligt på något sätt, kan man ju verkligen säga. Med tanke på Santis historia också, otroligt fascinerande att se. Hoppas verkligen vi får se Bruno snart på plan igen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Innan vi rör oss vidare till lite mer silly-relaterade saker, måste vi väl nämna, det här är ju för sig silly-relaterat också, men vi har fått en tränarsparkning i La Liga här efter återstart. Det tog en vecka, sen så rök Robi från Betis efter 3 skrala resultat. Man förstår det, men samtidigt kan jag väl känna att när man tänker på den här matchen mot Granada, när de ändå vänder, tar ledningen i slutet, tappar ändå in det där 2-2-målet och sen då efter straffmissar och allt vad det är mot Athletic Club, en torsk, och sen ryker han nu. Man förstår varför han gör det med tanke på Real Betis trupp och de resultaten de gör med den, men man tycker ju ändå lite synd om han.
Ja, nej, men det har egentligen bara varit en tidsfråga när han skulle ryka, om de skulle avvakta och göra den här säsongen är slut, för Real Betis är ju inte riktigt i någon bottenstrid, de är inte i någon Europastrid, de är ganska mitt emellan allting, och det känns inte som det kommer påverka utgången av säsongen för dem så mycket om att sparka honom nu eller att sparka honom när säsongen är helt slut och börja om på ny kula, så att säga. Så det har väl mer varit det som varit frågan, speciellt med hur spelschemat är nu där man har matcher hela tiden. Ska man bara låta det spela ut eller ska han få lämna? Det har helt enkelt inte fungerat för Ruby i Betis. Det har liksom inte gått ihop från början. Och jag skulle vilja påstå att han haft det lite tungt redan från starten. Då det har varit ganska mycket negativitet runt klubben. Där det varit mycket intriger i styrelsen. Där Serra Ferrer lämnade precis innan säsongen började. Som är en väldigt, väldigt stor publikfavorit. Och då tog Catalan och Haro över i allt när det kom till värvningar. Vilket gjorde att de värvningar som gjorde egentligen av många av fansen i alla fall varit kritiska mot från början, för att de gjordes efter att man hade kickat ut Serra Ferrer. Och då vill man på något sätt, en del vill, såklart vill de ju att det ska gå bra för Betis, men jag tror att en del av dem också vill att det skulle de inte skulle lyckas, för att visa hur bra och viktig Serra Ferrer var. Så det är mycket sånt också, plus att det var en negativitet mot förra säsongen där man tyckte att man hade en av de bästa och starkaste trupperna som Betis har haft någonsin egentligen, och så lyckades man inte ens vara topp 10. Så från början har det varit svårt på det sättet för Ruby, och sen så har det helt enkelt inte gått ihop. Han har inte fått spelarna att fungera eller få till hur han vill att laget ska spela och så vidare. Och sen kan man ju fråga också om han är rätt tränartyp för ett lag av Betis och för en trupp som Betis har. Eller om han kanske passar bättre i en annan konstellation.
Vi kan slänga in en lyssnarfråga här också som vi fått om just Betis. Emil Nilsson frågar: vem ser ni borde sitta på tränarposten i Betis? Min första tanke är ju Marcelino. Hade varit intressant. Inte för att det hade liksom dragit ner dramafaktorn överhuvudtaget, men bara för att det är en väldigt duktig tränare. Men frågan är, han är väl låst fortfarande? Eftersom att du har ju den här udda regeln i Spanien på att du inte får träna mer än ett lag i La Liga per säsong. Och han sparkades ju så pass inne på säsongen att han väl inte får ta någon annan La Liga-klubb förrän efter säsongen väl?
Jag tror det är så. Men jag tänker nog att Betty som sagt att det är bett smartare för dem egentligen att vänta, att sätta dit den nya tränaren tills nästa säsong i vilket fall, för att liksom få börja fräsch, få börja på ny kula och så vidare. Och bara som sagt, de är inte i en situation som det ser ut nu i alla fall, där de kommer vara i någon bottenstrid eller sådär. Så att det är inte så att de måste göra drastiska förändringar nu, utan det handlar mer om nästa säsong. Och Marcelino är den jag har tänkt på också faktiskt, som jag tycker skulle vara väldigt intressant i Betis och som skulle kunna göra ett bra jobb där. Sen ska man väl lägga till att det största problemet hos Real Betis, som man också skulle kunna säga när det gäller Barcelona, det är inte riktigt vem som sitter på tränarbänken, utan problemen för tillfället är mycket högre upp än så, och vem man än sätter där så kommer det vara en väldigt svår situation och det inte, kommer inte vara ett enkelt jobb.
Mm. Men det här sagt, Pellegrini har ju pratat om, ska ju också tilläggas också lite smått här. Känns det också som rent så här spelfilosofiskt en ganska passande kandidat. Men som sagt, det finns ju andra problem i Betis som måste åtgärdas först kanske innan man bara slänger in en tränare. Vidare då till Silly där vi, innan vi tar ett lite bredare grepp än bara på den spanska ön naturligtvis. Det är ju trots allt Silly-podden. Största som har hänt här nu sen vi spelade in senast är väl, ska vi tillägga att Timo Werner blev ju officiellt klar för Chelsea och i princip en kvart efter vi stängde av inspelningsapparaterna förra gången. Men det har vi ju pratat ganska mycket om tidigare, om Werner och Chelseas effekt och så vidare, vad de får ut av honom. Men det är i alla fall officiellt klappat och klart, om ni mot all förmodan skulle ha missat det och inte läst liksom, ja, i vår Silly-blogg eller på nyheten eller vart som helst. Han är klar för Chelsea helt och hållet, presenterad och klappad och klar. Men först då till nästa säsong, han får ju inte reggas för att spela färdigt Premier League nu, eller CL för den delen. Leroy Sané, står det klart att han förlänger ju inte med Manchester City. Detta har nu bekräftats, han vill bort. Pep Guardiola har bekräftat detta då. Och då är ju frågan om det blir Bayern München redan i sommar eller om han går gratis nästa i princip. Sportbild skriver i alla fall att 420 miljoner kronor har erbjudits från Bayern för Leroy Sané då. Men det känns ju som att det blir Bayern München förr eller senare för Sané. De behöver ju få in en ytter där också. Sané hade ju ändå varit perfekt för Bayern München, eller hur Axel?
Nej, men absolut.
Precis, det är, vi har ju pratat om tidigare, det behövs inte sägas mer än så. Frågan är Ansu Fati någonting för United idag? För det kom, vi har ju skrattat åt det här ryktet tidigare, där det kom att man har bjudit en miljard för Ansu Fati då, Barcelonas unga tonåriga talang. The Times, som ändå får anses relativt trovärdiga i dessa sammanhang, skriver nu, har skrivit att United höjer budet på Ansu Fati till 1,5 miljarder. Till att börja med, vart fick de pengarna ifrån, kan man ju fråga sig. Men Ansu Fati till United, är 1,5 miljarder för Ansu Fati, känns väl, han är ju jättelovad naturligtvis, men det är ju ett grovt överpris, eller?
Jo, men fotbollsvärlden och priserna, det är helt sinnessjuka summor som bara blir värre och värre och värre. Och på en så pass ung spelare, vi har ju många, många som vi har sett tidigare som varit väldigt talangfulla och haft väldigt stor potential, som av en eller annan anledning inte lyckas senare. Så att det känns som en väldigt hög siffra. Även om Fati är väldigt, väldigt duktig och har en enorm potential, så är han fortfarande ung och du vet helt enkelt inte om det kommer fungera.
Mm. Och det verkar ju som att United kanske inte känner till då att han har ju en utköpsklausul på 1,7 miljarder, så det är bara att höja 0,2 till bara och bara i och för sig. Men känns väldigt konstigt att man går på den här jakten då, samtidigt som Jadon Sancho sitter och gillar meddelanden på att han ryktas till United och så vidare på sociala medier. Vi får se hur det blir med det där. Barcelona verkar i alla fall inte vilja sälja, och Ansu Fati ska enligt uppgifter vilja vara kvar i Barcelona och skriva på ett nytt kontrakt, vilket han då får göra när han blir 18 då i oktober. Och då kommer ju utköpsklausulen sannolikt höjas till typ ännu mer astronomiska summor, det vill säga typ, ja, säg 4 miljarder kronor. Jag tycker det känns det väl rätt av Ansu Fati ändå, även om Barcelona har det visst stormigt och saknar just nu en identitet liksom rent spelmässigt, så såklart han borde ändå vilja stanna i Barca och fortsätta där, eller?
Jo, det är en spelare som har kommit upp genom La Masia och Barcas ungdomsakademi, så jag tror att sådana grejer spelar roll också, att han vill spela för Barcelona, han vill lyckas i Barcelona. Och även som du säger, det har varit väldigt stormigt i Barca och man har inte en tydlig idé på hur man vill spela. Mm. Men å andra sidan så kan det också öppna upp att det är inte väldigt fast vem det är som har en specifik position, utan där kan man visa att okej, det är jag som ska spela här och ta det på ett annat sätt. Medan om man går tillbaka några år i hur Barcelona såg ut då, och det var väldigt tydligt hur man spelade och väldigt tydligt vilka som var första alternativ och så vidare, att där var det nog kanske svårare på ett annat sätt att ta en plats, medan här är det mer öppet. Så att han har absolut chansen att hitta sin plats i Barcelona. Sen ska man ju lägga till också, när det kommer till Barcelona, att det är ett presidentval som kommer ganska snart, och där kan det bli väldigt stora förändringar om nuvarande sida så att säga inte stannar kvar i, som, i, på president och styrelse sitserna. Och då kan hela situationen i Barcelona förändras ganska drastiskt. Mm. Vilket kan både vara till det positiva och till det negativa för en spelare som Ansu Fati. Men i nuläget och i den åldern han är så tycker jag det är smart att stanna där och se vad han kan lyckas med i den klubben som han faktiskt vill spela i.
Mm. Vad säger vi om Dani Ceballos då? Han har ju en lite intressant sits. Han kommer spela färdigt säsongen med Arsenal till att börja med. Han har ju varit på lån från Real Madrid och där ska det ju förhandlas fram att du ska förlänga lån och så vidare. Det verkar i alla fall som att Ceballos blir kvar i Arsenal säsongen ut. Sen är det ju oklart vad som händer därefter. Det är ganska tydligt att han kommer inte få speltid i Real Madrid så länge Zinedine Zidane är tränare. Han ses inte som en del av Zidanes planer och så vidare. Och han vill ju såklart ha speltid för att då på något sätt fortsätta utvecklas. Man har sagt om Ceballos länge nu att han ska fortsätta utvecklas och så, men så är det ju fortfarande trots allt. Valencia är ett av lagen som uppges intresserade. Vad säger du om det? Ceballos till Valencia, hade det varit något?
Nej, men det är absolut varit intressant. Personligen tycker jag det har varit kul att få tillbaka honom till La Liga. Det är en spelare med väldigt mycket talang som kanske inte är så mature, om man ska säga så, men där problemen har legat. Men han är ju fortfarande väldigt, väldigt ung. Och vi har sett många spelare som har lyckats när de, i just Valencia, som kanske inte riktigt slog igenom i Real Madrid men varit där tidigare. Så att det hade absolut varit intressant, men just att få tillbaka honom till spansk fotboll tror jag hade varit väldigt roligt. Och han har ju en stil som passar väldigt bra i La Liga.
Vad säger du om Alexis Sanchez då? Vill vi ta tillbaka honom till Spanien? Ronaldo, den gamle Ronaldo då, man säger, är det 9? Välkomnar i alla fall Alexis Sanchez till Valladolid. Han äger ju Valladolid nu för tiden, Ronaldo. Daily Mail som skriver detta. Han säger det att Alexis Sanchez då, som är på ett väldigt dyrt lån hos Inter, där fortfarande Manchester United betalar majoriteten av hans lön. Alexis Sanchez kommer ju inte spela för Manchester United igen så länge Ole Gunnar Solskjaer eller någon annan tränare för den delen är där. Allt talar ju för att han inte kommer göra det i alla fall. Särskilt efter den sågningen som Solskjaer drog lite indirekt mot Alexis håll där, som vi har gått in på tidigare också. Men i alla fall, Ronaldo säger han har massor av kvalitet. Om man inte lyckas i Inter, då kommer Valladolid öppna sina dörrar. Ja, men det finns ju en viss ekonomisk bit här som kanske gör det lite osannolikt ändå väl att Alexis Sanchez skulle lyckas hitta till Valladolid på ett lån. Eller hur är det ställt i Valladolid? Har man så mycket pengar man inte känner till?
Nej, det känns ganska osannolikt, men det hade ju varit helt fantastiskt att få dit Alexis Sanchez i Valladolid. Det hade ju varit en helt annan nivå på spelare om man jämför med den truppen de har. Så den hade varit rolig att se, men den känns väldigt, väldigt osannolik så som det ser ut nu. Och man ska ju fortfarande komma ihåg att alla dessa klubbarna påverkas ju av ekonomiskt av det här uppehållet vi har haft i La Liga och coronasituationen. Så det är inte så att de helt plötsligt har massor av pengar som de inte hade tidigare, utan det är nog snarare åt andra hållet.
Nej. Kudos till Ronaldo från försöker i alla fall. Det hade varit kul att se. Hatten Ben Arfa, han är ju där om ni inte visste det, i Valladolid. Alexis Sanchez och sen ta en Mario Balotelli på fri transfer också, så har vi ju en riktigt stökig trio där framme som otroligt icke mitten La Liga lagskompatibel men likväl lika rolig. Det kan ju bli lite pengar på en försäljning från Valladolid dock. Inte ofta man tar två Valladolid-rykten i sillisvepet. Jag tror aldrig det har hänt förut, måste jag ju säga. Men Mohamed Salisu, mittbacken där, är ju faktiskt ett väldigt intressant namn. Och Everton sägs avancera i de förhandlingarna om att värva honom enligt Mundo Deportivo. Vad har du att säga om Salisu?
Nej, men det är en väldigt, väldigt stor talang och var extremt viktig för Valladolid när de tog sig upp i La Liga. Så att, det kan nog bli något riktigt bra av honom, och de är ju beredda på att han kommer att lämna ganska snart. De har hittat andra spelare för att försöka ersätta honom så smått, så att det är nog mer bara en tidsfråga innan han försvinner från de lila.
Ja, vad tror vi då? Vart skulle han kunna hamna? Vilken nivå är det? Är det liksom en spelare som även större klubbar ska titta på, eller är det ungefär, nu, Everton är väl i och för sig ett ganska stort steg ska ju tilläggas. Rennes har det pratats ganska mycket om också i Frankrike, som då skulle kunna göra en riktigt fin affär där. Han kostar ju inte jättemycket trots allt om man jämför med andra.
Nej, jag tror att den nivån på de lagen är ungefär det steget som man kanske är redo för. Ett större steg blir för stort. Man ska ändå komma ihåg att Real Valladolid är ju inte precis någon toppklubb i Spanien. Men de har ändå gjort en väldigt stark säsong, måste jag säga, denna säsongen. Man ligger ungefär i mitten. Finns fortfarande en risk att hamna ner i bottenstriden, men känns ändå som ett av de lagen som nog är starkast att hålla sig därifrån. Så att det blir ju ett stort steg i vilket fall, men den nivån han har hållit, så tror jag ändå att en spelare som kan ta ett steg som till Everton eller som till Rennes.
Innan vi ger oss in på lyssnarfrågor så kan vi riva av lite mindre trovärdiga uppgifter från Italien också. Det blir ju inte ett komplett silly poddsavsnitt utan det. Till att börja med kan vi väl bara rakt av såga Calcio Mercatos uppgifter om att Chelsea ska vara intresserade av Paul Pogba. Det kan de mycket väl vara, men det känns ju spontant som att vart skulle de, ja, över miljarden som skulle krävas för Pogba dyka upp från Chelsea som redan värvat väldigt mycket och titta på andra namn? Varför skulle de vilja ha in en innermittfältare till ett redan ganska välbemannat innermittfält? Och varför skulle Pogba vilja gå till Chelsea från United i det här läget? Det känns väl bara som att bara stänga den rakt av. Vi behöver inte ens gå närmare in på det faktiskt, känns det som. Och sen Il Messaggero skriver att Roma erbjuder Jan Vertonghen då, som verkar vara på väg bort från Tottenham, ett kontrakt. Och med tanke på hur det är för Chris Smalling när han gick på lån här nu till Roma, gjort det fantastiskt i Italien, så känns det väl inte helt oävet att se kanske en Jan Vertonghen testa lyckan i Serie A också. Vidare då till lite lyssnarfrågor. Vi har faktiskt fått in en hel del här. Trevligt nog några med Spanien-koppling också. Till att börja med, Johan Blom frågar något nytt i Coutinho-sagan. Ja, det senaste jag sett är väl att, som sagt, vi var inne på tidigare, att han då blir kvar i Bayern München på det här lånet över Champions League. Vad annars pratas det om Coutinho i den spanska pressen?
Det pratas inte jättemycket mer än om att han inte kommer vara kvar i Barcelona, så att säga. Vilket inte är några nyheter. Men mer än det har det inte varit så mycket snack vad jag har kunnat se.
Ja. Ska vi se. Fredrik Olsson frågar, kan ni inte prata lite om Las Palmas supertalang Pedri som är klar för Barca nästa säsong? Ja, det är ett helt stört mål han gör till att börja med i helgen. Eller inte mål, assist menar jag.
Assist.
Ja. Dribblar om eller lyfter bort sin back där och sen passar in. Vad vet du om Pedri? Är det någonting för Barca att hoppas på nästa säsong redan?
Det är en väldigt stor talang, men han är ju fortfarande bara 17 år gammal. Tanken är ju att han ska då till Barcelona nästa säsong till Camp Nou, vilket jag tycker kan vara lite väl tidigt, utan det hade nog varit bättre för hans utveckling att stanna en säsong till i Las Palmas eller gå på lån i kanske en La Liga-klubb i den nedre delen av tabellen än att ta sig direkt till Barca, för ett väldigt stort steg ska påpekas att gå från Segunda Division till att spela matcher på Camp Nou. Och han kommer ju inte bli en startspelare, utan vid den åldern så skulle jag hellre säga att han fick mer spelstid för att kunna utvecklas. Sen vet jag inte vad tanken för Barcelona är, om deras tanke är att skicka honom på lån till någon annan klubb eller om det är att ta in honom direkt. Men han har ju imponerat i den spanska andra divisionen, som för sig är en division som är mest kaotisk. Jag vet inte hur mycket det säger, men hans talang, den går inte att se ifrån.
Marcus Oskarsson frågar, vad händer egentligen med stackars Luka Jovic? Blir han kvar i Real eller får han sikta på lån i England, Italien, Tyskland nästa säsong? Alltså, det känns ju, jag tidigare sagt, ja, men Jovic, såklart man kommer för liksom tålamod med honom. Men med tanke på hur han hanterat corona-uppehållet, där han till att börja med bröt karantänregler och drog till Serbien och därefter lyckades på något sätt bryta en fot eller tå eller vad det nu var utan att ens ha tränat eller spelat. Han på något sätt bränner ju sina broar här just nu, känns det ju som. Och jag har ju svårt att se att han ska ta plats i Real Madrid igen. Eller?
Nej, men absolut. Det har inte riktigt gått som Jovic hade tänkt sig, den här flytten till Real Madrid. Och som du säger, att när man håller på det viset, så samtidigt så kommer det vara andra spelare som visar sig att i ett lag som Real Madrid så måste man ta sina chanser och inte bränna sina broar, så att säga, för att man får inte jättemånga chanser att visa sig. Han lär väl, speciellt så som det ser ut nu, så lär han väl få någon mer chans, men det är svårt att säga riktigt hur situationen kommer att vara med Jovic, men det här uppehållet har verkligen inte varit i hans fördel.
Linus Jansson frågar: vem ser ni som Valencias drömvärvning? Och där har vi faktiskt en annan lyssnare, Chris Robin Eriksen, som svarar Chimi Avila och Salisu för min del. Kan jag hålla med om. Chimi Avila, om han nu skulle bli frisk och se lika bra ut som han gjorde innan den långa skadan, och Sassona forwarden, och Salisu som vi nämnde förut från Valladolid, känns som två ypperliga Valencia-värvningar, eller?
Nej, det håller jag absolut med. Chimi Avila dessutom har ju en mentalitet som är utöver det vanliga psykologiskt sett. Han har ju gått igenom väldigt mycket tuffa tider i sitt liv, både i sin egen barndom och sen haft en dotter som har haft det väldigt svårt i de första åren i livet också. Så att det är en spelare som psykiskt är väldigt, väldigt stark, vilket gör att sådana här skador och så vidare tar han sig nog igenom mycket bättre än många andra spelare. Sen har vi sett både i Huesca och i Osasuna vad han kan göra, och de otroligt fantastiska målen som denna människa gör. Så det hade varit definitivt varit en spelare som har varit intressant att se i Valencia. Det håller jag absolut med om.
På Valencia-spåret fortsätter J. Lydig frågar: var spelar Hugo Guillamón nästa säsong? Blir han kvar i Valencia eller går han som fri transfer? Och då är min första fråga: är han också på utgående kontrakt?
Det har jag faktiskt inte koll på.
Nej, det känns ju för illa för det ska vara sant med tanke på Ferran-Torres-situationen och så vidare.
Men det låter inte helt otroligt när det är Valencia, kan jag tillägga.
Nej, precis. I sann Sillipods anda tänker jag dra en snabb googling här mitt under inspelning. Vi ska se Hugo Guillamón. Ja, hans kontrakt går ju ut nu i sommar. Åh, herregud. Ja.
Kaotiska
man kan
Valencia.
Ja, det är typiskt Valencia att släppa upp en ungdomstalang som har gjort det jättebra i de matcher han har spelat här nu, som dessutom har ett utgående kontrakt. Ja, jag tror väl att han på något sätt lyckas bli kvar. Nu får han ju faktiskt chansen här i Valencia, och där har man ju en jätteintressant mittback som du kan försöka spela in också med tanke på mittbacksproblem. Man vet ju aldrig, alltså.
Nej, men det är ett kontrakt de måste försöka förnya, ja, säger jag direkt. För det är, vi har ju sett som sagt den här säsongen som han har presterat. Det är ju en spelare som ett lag som Valencia måste vilja ha kvar. Så att, det skulle jag se väldigt konstigt om man inte förnyar det kontraktet så snabbt som möjligt.
Man slutas aldrig fascineras över Valencias inkompetens i sportchefsrummet. Särskilt nu när Alemani har försvunnit där. Vidare här, Patrik Holm har alla möjliga frågor. Vi ska se, vilken tränare behöver Betis för att bli lag för Europa har vi pratat om. Vilka klubbar spelar Ödegård och Takefusa Kubo i nästa säsong? Ödegård spelar ju i Real Sociedad, det känns ju solklart. Takefusa Kubo då? Alltså, grejen där som man inte pratat om ofta när det kommer till just Real Madrid-lånen, att ofta väljer man ju ha dem i Spanien för att de ska ha större chans att kunna ta spanska medborgarskap senare, för det krävs ju ett visst antal år för att kunna dubbla medborgarskap, att du inte plockar då en icke-EU-spot för en annan spelare. I Kubos fall så är ju han japan, och det innebär att när du, efter du har fyllt 22, så får du inte ha dubbla medborgarskap om du inte ger upp det japanska medborgarskapet. Detta vet jag från egen erfarenhet. Så att där finns ju inte den låsningen, för det är svårt att se att Kubo skulle göra det. Så att frågan är ju, kan Kubo kanske lånas ut till en annan? Han kommer ju inte åka med Mallorca ner i Segundan dit de sannolikt hamnar, eller?
Nej, jag tror att det beror väldigt mycket på hur bottenstriden faller sig. Och min känsla är ju att Mallorca kommer åka ner, och gör de det, då kommer han garanterat inte att fortsätta där. Det är, Real Madrid vill ju inte ha ett lån nere i andra divisionen. Det är en väldigt stor skillnad, som vi varit inne på tidigare, att spela i Segunda mot att spela i La Liga. Däremot så skulle jag tro att de gärna ändå har kvar honom i Spanien om tankarna är att man vill ha honom i Real Madrid senare, för att liksom förbereda honom på den spanska fotbollen, som vi varit inne på med Martin Ødegaard i Real Sociedad, och just hur viktigt det är att han får två säsonger där, för att inte bara för spelet sätt, utan också för att komma in i La Liga och motståndarna du har i La Liga och lära sig dem och så vidare. Så att det, där skulle jag nog ändå säga att man försöker hålla kvar honom i Spanien. Exakt vilket lag det skulle bli, som sagt, det är svårt att säga när man inte vet exakt vilka lag det är som åker ur La Liga. För att där är det väldigt många lag som är nere i den där bottenstriden och på ett eller annat sätt är del av den. Så det blir väldigt få lag kvar egentligen att prata om, och det kanske inte är superaktuellt att han skulle gå till någon av de av toppklubbarna. Så att det är svårt just nu att sia om vart han möjligtvis skulle hamna. Men jag tror han kommer vara kvar i Spanien i vilket fall som helst.
Vi har lite fler delar på Patrik Holm för ditt långa fråga här också. Var hamnar Kimi Avila efter Osasuna och José Campaña efter Levante? Och var hamnar Luis Suárez? Då inte syftande på Barça, Luis Suárez ska tilläggas, efter utlåningen. Kimi Avila var vi inne på Valencia. Det känns ju ändå som att det har ändå pratat ganska mycket om det. Valencia scoutat honom, så vi skulle kunna säga Valencia där. Men Campaña och inte Barça, Luis Suárez då?
Ja.
Alltså, Campaña blir väl kvar i Levante, eller? Alltså, det känns som en typisk Sevilla-värvning som Monchi skulle kunna göra.
Ja. Nej, kanske. Men jag skulle nog se honom kvar i Levante i alla fall en säsong till. Är min rena känsla på den, skulle jag ändå säga.
Det låter bra. Och angående fake Luis Suárez är väl fel att kalla honom, men den andra Luis, vad är det han spelade? Teneriffa, va? Zaragoza är det väl? Nu ska jag se. Han är i Segundan, eller hur?
Det tror jag.
Det är svårt att hålla koll på alla. Något lag i Segundan är ni är ganska säker på. Men som sagt, vi är ofta på djupt vatten i Sillypodden, så att det här är inget utöver det vanliga.
Försöka kolla på så många som möjligt, men man kan inte ha koll på alla.
Nej, men så är det. Man kan inte ha koll på allt.
Om vi ska snacka Segunda, så skulle vi kunna lyfta upp ett Real Madrid-lån som är i Real Oviedo, för där har jag koll.
André Lunin, ja, på exakt. Tal om när Real har placerat en spelare på fel La Liga-klubbar där han inte får speltid, för att därefter tvingas ändå låna ut honom till Segunda.
Ja, men han har varit...
Har han gått bra där?
Han har gått bra, alltså Real Oviedo har inte gått bra. Lunin har gått bra.
Men Lunin har gått bra.
De har ju det asturiska derbyt i kväll. Det stora derbyt mellan Real Sociedad och Real Oviedo och Sporting de Gijón. Och Lunin skulle jag vilja påstå att om Real Oviedo, vilket jag väldigt väldigt hoppas, lyckas hålla sig kvar i Segunda, så är det tack vare Lunin till väldigt stor del. Han hade en straffräddning för någon match, om det var förra matchen, där de spelade 2-2 mot Deportivo La Coruña, och han hade en fantastisk räddning mot Ponferradina där man fick 0-0, så han har räddat resultat för Real Oviedo nu efter uppehållet, men även innan. Så att det, för de Real Madrid-lyssnarna så kan det vara en positiv nyhet att veta att han har gjort väldigt starkt intryck i Oviedo.
Ahmed Rodriguez kanske är en av dem. Han frågar, när kommer Mbappé till Madrid? Jag säger ju förr eller senare, men inte den här sommaren. Och det kan dröja ett tag. Men förr eller senare tror jag att Kylian Mbappé kommer spela för Real Madrid. Och det har jag sagt förut, men jag tror faktiskt att han kommer göra det. Det känns ändå som skrivet i stjärnorna. Och vi kan väl avsluta med Gunnar Swedes fråga om, är det okej att köpa ett helt nytt lag? Frågar åt en vän. Ja, jag kan ju förstå varför Gunnar Swede känner just det efter att ha sett Brighton Arsenal i veckan.
Kan ju säga att det finns de som har köpt hela lag. Om man tar Granada, så var det en annan klubb i Granada som köpte, nu har jag för dåligt på mig här, men som köpte i stort sett ett annat lag, där man sa att man flyttade klubben till en annan stad och då tog man deras plats i, om det var Segunda B eller något sånt där. Så sånt händer ibland, så det går att köpa ett helt lag.
Man kan ju köpa ett Club Deportivo Tacón också och försöka döpa om det.
Exakt.
Vi får se hur det går med det där projektet också.
Där har du ett nyare och tydligare exempel på det jag försökte säga.
Där köpte man i fred till lite spelare, typ svenska landslagsspelare till det också. Men återstår att se, den ställdes ju faktiskt in Liga i Bedrola nu istället för att spelas färdigt då, den spanska domdivisionen. Med det sagt, jättekul att du vill vara med, Alexandra, och hoppas att solen fortsätter skina i Vigo och att man inte kritiserar Nolito kryphålet allt för mycket och bara lever i nuet där borta så att vi får...
En sak att tillägga på Nolito som var lite roligt, bara för att visa hypen i Vigo som jag såg igår, så var det någon, en Celta-supporter som tog ett stort högtalare till sitt fönster och hade en mikrofon och ropade ut när Nolito gjorde mål, så att alla grannarna fick veta att det hade hänt. Ungefär den nivån är vi på när det kommer till Nolito, och det var ett straffmål så det var inget mer spektakulärt än så.
Men är det här du som pratar om dig själv i tredje person nu, eller är det var någon annan som...
Det var någon annan den här gången.
Den här gången var det där. Jättebra. Grymt. Tack för att du var med, Alexandra, och tack till er lyssnare som var med på denna väldigt Spanien-fokuserade, vilket ju jag naturligtvis älskar, avsnitt av Sillypodden. Vi är väl tillbaka någon gång mer denna vecka, vågar inte utlova när, hur och varför, men i alla fall, ha det gott till dess. Hej då.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.